En podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkommen till Jämställdhetspodden. En podd från Aftonbladet Ledare. Jag heter Lina Stenberg. Med mig idag har jag Bilan Osman som är journalist och researcher. Hej Bilan.
Hej.
Vi ska prata om det kanske största hotet mot jämställdheten just nu. Den växande extremismen, både högerextremismen och också den islamiska extremismen. Lite grann om vad kvinnor respektive män har för plats i deras vision om framtiden Sverige. Vilka kopplingar finns det till parlamentariska högern och de här rörelserna? Och vad skulle de vilja förändra om de fick bestämma kopplat till just jämställdhet? Bilan, du har ju nyss kommit ut med en bok som jag har läst. Jag tycker den var helt grym.
Tack.
Vi kommer prata lite om det om en liten stund. Men jag tänker att vi ska börja med det mest liksom, grundläggande här. Vi ska prata jämställdhet. Vad betyder jämställdhet för dig och vad innebär det för dig att vara feminist?
Oj, nej men jämställdhet är väl alltså för mig lika grundläggande som frågor om klass eller frågor om rasism. Alltså om vi inte har ett jämlikt samhälle där människor får liksom ingå i den oavsett kön eller liksom socialt konstruerad ras eller oavsett vad man väljer att kalla det, så har vi inte riktigt ett demokratiskt samhälle. Vi har inte ett samhälle där människor får verka på samma villkor. Feminismen är väl kanske min... Alltså jag blev ju engagerad feminist egentligen innan jag var liksom engagerad antifascist. Så att det är ju på många sätt liksom, väldigt grundläggande för min för mitt sätt att se på politik och samhälle.
Så. Vad var det som fick dig att bli engagerad i jämställdhet? Vad fick dig att kalla dig feminist?
Alltså egentligen, jag kommer ju från ett väldigt på många sätt feministiskt hem. Så. Alltså mamma som pratat väldigt mycket om kvinnors rättigheter så länge jag kan minnas. Och även en pappa som har gjort det väldigt mycket. Så att det har varit ett ganska liksom, starkt feministiskt fokus hemma. Så att det är väl det, tror jag. Också att jag rörde mig nog i väldigt mycket så mansdominerade liksom ställen. Alltså jag tränade kickboxning i många år liksom, som var väldigt så här mansdominerat, och så här, i det så fanns väl också liksom en slags feminism, tror jag.
Mm. Och sen är det så att du är troende muslim och du bär slöja, och jag tror att många undrar, hur går det ihop?
Ja, det är väl klart. Alltså det, jag brukar oftast jämföra det lite med så här, det som att ställa frågan typ, kan man bära BH och vara feminist samtidigt? Så här. Ja, alltså själva grundgrejen är ju att kvinnor på olika sätt täcker sina kroppar. Liksom. Det här är ju en fråga om till vilken grad egentligen som vi diskuterar. Och man kan ju föra samma resonemang också om så här, ja, men vi, alltså i Sverige exempelvis så är det ju i praktiken olagligt för en kvinna eller en person som har bröst att gå barbröstat, för då kommer man få böter för specifikt förargelseväckande beteende. Och så är det ju inte för män eller folk som inte har bröst. Så. Och utifrån det kan man också prata om så här, ja, hur jämställt eller hur feministiskt är det då att bära BH eller bära en bikinitopp. Så att det är klart att det går ihop. Men det är klart att som feminist måste man ju alltid ha en kritisk syn på hur våra kroppar sexualiseras, av vem och så. Men i slutändan så är det upp till oss själva vad vi gör med dem.
Mm. Men du har ju satt dig in i både högerextremismen och den islamiska eller islamistiska extremismen i Sverige. Och det har ju varit främst genom ditt tidigare arbete på Expo. Det du har liksom sett, kan man säga, finns det något gemensamt i de här rörelsernas syn på jämställdhet och samhället? Och liksom, hur yttrar sig det? Alltså, var finns de här likheterna?
Ja, det här är ju, jag brukar försöka akta mig för att jämföra politiska rörelser alldeles för mycket liksom, för att det kan bli lite förenklat. Men det finns ju ganska stora likheter i synen på kvinnor som på något sätt ska vara liksom ja, men de förkroppsligar nationen. Så, att inom den radikal-islamistiska miljön så är kvinnans roll att föda fram in barn till kalifatet för att Oman då, den muslimska gemenskapen, ska överleva i slutändan. Och det finns ju likheter till den fascistiska och radikal-nationalistiska miljön, att man ser kvinnan som den som ska föra fram barn. Hennes primära roll är liksom reproduktion egentligen. Och frågan om reproduktion är centralt i de här politiska rörelserna. Medan männens roll är att försvara nationen och vara liksom krigisk. Och även inom fascismen så pratar man om det ganska tidigt, om att Europa har blivit feminiserat och att det är liksom karaktärsdanande egentligen för män att gå ut och liksom kriga och vara på fälten. Så de här liksom stereotypa bilderna av kvinnor och män har ju funnits ganska länge och finns i de här två miljöerna också.
Men för det är intressant just det här du säger, alltså att det finns en väldigt tydlig uppdelning. Alltså en väldigt tydlig uppdelning vad männen ska göra och vad kvinnorna ska göra. Varför är det här så himla starkt? Alltså, hur kan man förstå det? Som kanske inte finns i mera, säga, ja, mera mitten eller liberala rörelser. Varför är det så himla viktigt att behålla de här facken? Så att säga?
Nej, men jag tror som sagt att det handlar väldigt mycket om att alltså, hela nationens existensberättigande vilar ju på kvinnors kroppar. Om det inte föds barn enligt den här föreställningsvärlden, om inte kvinnor kontrolleras, så försvinner också liksom ramarna för det här projektet. Det är därför man ser att man har den här synen på liksom queera personer exempelvis, som sticker ut från normen, att de är liksom ett hot mot nationen. Eller som inom fascismen, att man pratar om den intellektuella mannen som ett hot. Den intellektuella mannen är raka motsatsen till den här fysiska starka krigaren och är därför också ett hot. Och samma idéer ser vi ju nu idag också inom liksom manosfären, att man pratar på samma sätt om män och deras roll. Så jag tror att alltså, det grundläggande är frågan om reproduktion egentligen, som är A och O i de här politiska rörelserna.
Och jag tänker också jämställdhet, eller då feminismen, eller feminiseringen som det till och med kallas i liksom förlängningen. Alltså, hur kan man förstå det här motståndet och hur yttrar sig det här motståndet?
Men framför allt så är det en syn på kvinnan som svag. Liksom. Och om man har då, man ser ju liksom kvinnan som, om man ser kvinnan som den svaga, så tänker man att så, ja, men män kan inte på något sätt så plocka upp de här, så här karaktärsdragen. Så. Män ska inte vara svaga, helt enkelt. Och det, ja, hur man ska förstå det. Ja, det har ju funnits väldigt länge, liksom. Och har varit en ganska bärande idé också kring att kunna kontrollera ett samhälle, egentligen. Att kunna, om man inte placerar människor i särskilda fack och funktioner, så kan man inte heller kontrollera den större massan, egentligen. Så, alltså det är en auktoritär syn på människor i grunden.
Men de här rörelserna som finns i Sverige, det är ju förstås kopplat till globala rörelser. Men hur ser de här nätverken ut? Och, ja, men varifrån kommer inspirationen och hur kommer den hit?
Ja, alltså på samma sätt, så här, väl, det är lite olika, men ganska stora delar av det som idag brett kallas för manosfären har inspirerats av den här liksom tidiga mansrättsrörelsen, som var en direkt reaktion på andra vågens liksom feminism. Och så. Och mycket, om man tittar specifikt på Sverige, och det gäller inte bara den här politiska liksom miljön, men generellt så har vi svenskar en tendens att blicka mot USA väldigt mycket. Alltså vi konsumerar mycket amerikansk politik. Och samma gäller ju de här rörelserna, att man har blickat mot den här typen av mansorganisationer och så. Sen har det fått väldigt stor spridning genom sociala medier och framförallt genom Telegram och Discord och X också, där den här typen av rörelser finns idag och verkar.
Och såg forskning som kommer från högskolan i Kristianstad som har visat att varannan kille i Sverige då, mellan 18 till 25 år, följer då så kallade manfluencers. Det är då influerare med kvinnofientligt innehåll. Och jag tänker så här, ja, hur tar vi det här på tillräckligt stort allvar? Alltså, är det här någonting som är lite så här harmlöst och det går över, eller är det här någonting som vi behöver, ja, men liksom göra någonting åt? Kanske lite ledande frågan.
Ja. Ja, men jag upplever nu på sistone har det i alla fall börjat bli en så här större diskussion. Så, även om de här, och det får man alltid komma ihåg, de här idéerna är ju inte på något sätt nya. Liksom. Det här har ju varit ganska, alltså, även under liksom 90-talet med liksom extremhögerns frammarsch, så fanns det ganska starka liksom mansideal i det också. Som går, och sen är vi frågan så här, varför har det blivit en så stor grej idag med de här liksom manfluencers och så, och jag tror att väldigt mycket också bygger lite på samhället man lever i idag, som är väldigt liksom otroligt individualistiskt, där en ny generation fostras in i en idé om att om inte du själv löser dina problem så är du svag liksom. Och att vara en ung kille eller tjej i det gör ju att det blir ju, alltså, det är ett framgångsrecept liksom för den här rörelsen, att kunna dra in också unga killar i att säga, ja, men här har du någonting tydligt att utgå ifrån. Du är en man, du ska agera som en man. Och är du en ung tjej så är det väldigt lockande att dras in i hela den här tried wife liksom, sfären. Så att det handlar väldigt mycket om en större liksom, ska jag säga, en större samhällsutveckling också som påverkar, tror jag.
Mm. Nej, men jag, vi pratade lite om det när vi förberedde här inför. Jag skrev en text för inte så länge sedan om just hur allt fler unga tjejer ser framför sig en framtid som just hemmafruar eller hemmaflickvänner. Och jag har fått jättemycket reaktioner på det, som också har handlat om att jag överdriver. Och att, för det är en undersökning då, ungdomsbarometern, som visar att var sjätte 7-14-åring, alltså små tjejer, ser en framtid som soft girl. Alltså de känner sig som soft girl. Och bara för att liksom förklara, så betyder ju det att man liksom, ja, men man vill liksom uppvärdera det kvinnliga, det mjuka, ja, men könsrollerna. Alltså det är ju det är inte liksom riktigt tradwife, men det är ju åt det hållet liksom. Mm. Och jag tänker bara så här, hur ställer du dig till det här? För jag kan också bli lite, när Adolescence kom, den här serien, då var det många som blev väldigt chockade.
Mm.
Sen känner jag att det liksom så här lite grann har börjat lugna ner sig, och nu tänker man så här, nej, det är bara överdrivet, de här kommer tänka om sen när de blir äldre.
Mm.
Vad är din tanke kring det?
Ja, nej, men jag tror egentligen så påminner det här väldigt mycket om motreaktionerna kring liksom feminismen på 60-70-talet. Och där fanns ju också en rörelse av kvinnor som kände att nu blir det för mycket krav egentligen. Liksom, nu har jag fostrats in i den här idén om att jag ska vara hemmafrun. Och nu ska jag plötsligt också vara den här som ska söka jobb och så. Jag tror att, alltså, i grunden så är det här också en reaktion på vårt kapitalistiska samhälle. Liksom, att så här, att många nya generationer kanske känner att så här, nej, men nu vill jag liksom vara utanför den här jobbhysterin liksom, och gå in i den här soft girl-eran. Liksom. Och på många sätt är det ju begripligt liksom, varför det har blivit så. Men det gör ju det mindre allvarligt för det. Liksom. Alltså, vi har ju på många sätt backat tillbaka i det här. Mm. Och så många unga som man själv träffar på som är så här typ, fan, det är gött att bara liksom köpa något hus ute på landet och bara föda fram en massa barn, och man bara, lord, vad tidigare generationer kämpade för det här. Liksom. Så att det är, ja.
Mm. Nej, men det är verkligen intressant, tänker jag, för att jag tänker också att det handlar om en som du säger, en samhällskritik och en motreaktion på att liksom individualismen har gått väldigt långt och väldigt snabbt, och vi ska liksom klara av väldigt mycket själva, och här erbjuds en möjlighet som på något sätt är en väg ut, som känns trygg och lugn. Och sen tror jag också att, ja, men framförallt då kanske många unga tjejer som har sett sina mammor ha jätte liksom dåligt betalda jobb och kommer liksom aldrig få en bra löneutveckling, och som bränner ut sig, som sen kommer få jättedåliga pensioner, och lite grann då helt rimligt, är det värt det? Samtidigt så är det såklart så att om de här tjejerna ska kunna försörjas som hemmafruar, då ska det till att de hittar en väldigt väl, liksom, välavlönad man eller en rik man. Liksom. Mm. Och sen då såklart, men vad säger det? Eller vad händer då med hennes självständighet? Och, liksom? Och som du säger, kopplingen till liksom, vad tidiga generationer feminister har kämpat för.
Mm.
Och bara liksom, va? Går vi tillbaka nu? Mm. Liksom?
Ja, som också är så här, sitter man bara på våld i nära relationer, är ju det här liksom en horribel utveckling. Att unga tjejer riskerar att i framtiden sitta där och är helt liksom, beroende av någon som så här, finansierar den. Så.
Mm.
Jag tror att, alltså för att vi också ska kunna lösa problemet så krävs det ju ett samhälle där människor har bra liksom, rättigheter på arbetsmarknaden. Att så här, ska kunna, alltså, nu har vi backat tillbaka även i det. Liksom, och det är som du säger att fan, alltså, många, till och med min egen generation, vi kommer sitta där som fattigpensionärer i framtiden. Och då är det ju enkelt för en ny generation att tänka sig, vad fan var det ens värt det? Liksom. Mm. Och det är väl alltid det att så här, vi kan inte bara blicka mot de här politiska rörelserna utan att också erbjuda alternativ. Och de alternativen finns tyvärr inte så här jättemycket idag.
Nej, men precis. Och jag tänker så här, nu, det blir liksom en lång, ska man säga, ett långt, stor gråzon mellan liksom, den väldigt, väldigt liksom, våldsamma, högerextrema liksom, nationalismen eller då islamismen och kanske då de här, både killarna och tjejerna som tycker att det är nice att ja, få vara tjej eller kille liksom mera. Mm. Men hur ska vi liksom, den här hypermaskuliniteten, alltså vad är det för någonting? Vad är det som gör, alltså det här och den här liksom våldsamma, ska man säga, romantiseringen. Jag tänker också kopplat till aktivklubbar som väldigt många inte visste vad det var förrän i somras när Johan Forssells son nyheten om honom kom ut liksom.
Mm.
Ja, hur förstår vi det liksom i liksom hur kopplas allt det här ihop?
Nej, men jag tror delvis bara liksom apropå det här med att många upptäckt liksom aktiv klubb nu, tror jag också så handlar väldigt mycket om en oförståelse kring hur, alltså så här, sociala medier och hur de här grupperna, alltså jag tror att för många av oss internetnördar så var ju inte det här någon större liksom chock. Så såg man redan liksom 2021, alltså att det fanns en våg av unga kampsportstränarkillar liksom, som gick ut på stan och slogs och hyrde lokaler och annat. Och det är ju svårt att upptäcka det om man inte liksom hänger mycket på Discord eller liksom X-Spaces. Fanns det ju också så här flera olika grupper där många blev lite oroliga för mig ett tag och bara, varför sitter du och pratar med nazister 2 på morgonen? Men det är också ett sätt att förstå den här miljön. Ja. Liksom. Så att det, ja, att man är sen på bollen, tror jag, det är ju som varje generation, liksom. Alltså även på 90-talet och 80-talet, att så här, den äldre generationen har lite svårt att hänga med i svängarna. Så. Mm. Men aktiv klubb och liksom, även om vi tittar på den här No Lives Matter-rörelsen, liksom, att som är en hur fan ska man beskriva dem, men en slags liksom nihilistisk syn på världen och tycker att ingenting spelar ändå roll, så då kan jag lika gärna mörda en massa människor på vägen. Liksom. Inget liv spelar roll och så. Och det är ju en ganska liksom, dyster och mörk del av liksom, samhället. Så. Men det är ju en uppsving. Tittade, jag skrev om det för att det är nu 2 år sedan, som jag också tycker har varit så himla underrapporterat om att hela skinnskallekulturen också har kommit tillbaka. Så bara i Stockholm, så för Stockholm Skins har nu lyckats rekrytera en massa unga personer. Så Stockholm Skins är bara i Stockholm, är de ju runt 60-70 personer, många unga som springer runt på gatorna. Nu senast på nyår så hängde de i Gamla stan. Och det...
Det var otäckt.
Ja, och det är så här, och på många sätt så... Det finns ju någonting generellt nostalgiskt över vår tid, har jag märkt. Liksom, att så här, framtidsvisionen saknas och då är det enkelt att blicka bak, alltså i tiden. Så. Och det gör ju även den här generationen. De tittar tillbaka på 90-talet liksom, och jag tycker om estetiken och så. Så att det, och det är också en sån där grej som man behöver ha koll på. Just skinnskallarna tror jag kommer bli någonting som vi kommer behöva diskutera nu de närmaste åren framöver.
Fy vad otäckt. Alltså det är bara så här, som själv liksom barn av 90-talet eller så gick i högstadiet på 90-talet och bara minns den här skinheadsen som alla var rädd för.
Ja, och de har ju ett samarbete också, Aktiv Klubb och Stockholm Skin. Så att de brukar, de har gemensamma telegramforum där de diskuterar att man ska knacka på en bög eller knacka på invandrare och sånt. Så att det, vi är tillbaka i den eran tyvärr.
Men jag tänker på just det, apropå det som du berättar nu också och alltså det du har gjort, att du har gått in och liksom granskat och som du säger, du vill förstå hur det här fungerar. Men du har också gjort det till väldigt högt pris. Du får väldigt mycket hat och hot, du har liksom personskydd och du, ja, hur orkar du? Alltså, och, jag menar, är det värt det? Kanske en dum fråga, men liksom, tycker du att det är värt det? Liksom? Eller hur tänker du kring det?
Ja, men det är såklart att man är ju bara människa, så det har funnits perioder där jag liksom rage-quittat typ, och varit så här, fan nu skiter jag i det här, nu tar jag bort alla konton. Men det är, ja, alltså, jag tror att man har inget alternativ. Liksom. Så här, oavsett om jag hade skrivit om de här frågorna eller researchat eller inte, så hade fortfarande den här miljön påverkat mig. Det påverkat mina vänner, min familj, mitt barn. Liksom att kunna skriva om det och kunna ha också en plattform till att göra det är på många sätt liksom ett privilegium och ett ansvar man måste ta i det. Det är klart att man, alltså egentligen, jag vill fan bara så här, skriva om cyklar egentligen. Eller vara en boomer som gnäller över att folk inte kan parkera sina jävla elsparkcyklar. Jag är så jävla trött på stockholmare. Så här, där vill jag vara, liksom. Men samtidigt ser ju annorlunda ut, liksom. Ja. Men om det är värt det, det vet jag inte. Alltså, hur känner du? Du är ju också liksom aktiv i de här frågorna. Tycker du att det är värt det?
Ja, men jag tänker ju, jag absolut, jag får också hat och hot, men det är absolut, jag tänker att jag har ju ett privilegium att vara, liksom, ha svensk bakgrund. Och det är, ja, det, alltså det är klart att det hjälper. Men man har ju alltid, tänker jag så här, som att säga, varje privilegium man har gör en ju mer skyddad. Mm. Samtidigt så kan jag ju verkligen hålla med dig om att, alltså, känner man att man måste och att man har ett ansvar, då har man ju inget val.
Nej.
Och sen tycker jag också att jag kan ju göra det här till ett mindre dyrt pris än många kvinnor med utländsk bakgrund till exempel. Eller funktionsnedsatta eller ja, men så. Så att för mig är det ju ändå ett mindre dyrt liksom, åtagande.
Det beror på vilket perspektiv man tittar på. Alltså, ska man resonera liksom, utifrån ett högerextremt perspektiv så har de ju på många sätt mycket svårare för vita svenska kvinnor som tar ställning i de här frågorna. För då är man ju förrädare. Jag är ju bara en blatte för dem oavsett.
Ja, du ska ju bara ut.
Exakt, så det spelar ingen roll vad jag säger.
Liksom. Det är sant, jag ska hänga sig någon lyktsvält på, tror jag.
I Finspång. Liksom. Det var faktiskt en rasse som skrev till mig typ, din landsförrädare, du ska hänga sig i Finspång. Och jag bara, men gud vad fint. Du ser mig som en del av ditt community. Det är så här, det är fan vackert. Alltså det var,
jag blev
så,
du räknas.
Ja,
fint. Verkligen. Du är välkommen in i gemenskapen.
Jag blev så glad.
Gud vad sjukt. Men apropå det här som du säger också med den här nästan nostalgiska, osökt kom jag in på din bok. Det var bättre förr.
Mm.
Alltså, var det det du tänkte? Var det därav liksom din titel kom? Mm. Eller hur? Ja.
Absolut, för att det är på något sätt det här är ju tre olika karaktärer, men alla tre karaktärer har ju en sak gemensamt, vilket är att de alla tycker att det var bättre förr. Liksom. Liam tycker att det var bättre förr innan Vallan hade massa flyktingar och invandrare. Leila tycker också att det var bättre förr innan extremhögern och nationalismen tog över hennes lokalsamhälle.
Mm.
Och även Fadomo tycker att det var bättre för innan kriget och så. Och det är ju just det där med, alltså vi lever i en tid med väldigt mycket social nostalgi. Mm. Liksom. Många som tycker, alltså jag fastnar ju där själv också. Liksom. Typ att jag såhär, fan vi 90-tals kids, vi hade det så jävla mycket bättre. Vi kunde leka på gården fritt och så. Och det är en upplevd samhällsutveckling. Alltså såhär, frågan är ju liksom, har saker blivit värre eller är det bara att vi har tillgång till all jävla information hela tiden som gör att saker blir deppigt, att Jag får ständigt upp notiser om en ny skjutning eller ett nytt knivdåd och som gör att vi får en så här, helt annan bild av det samhälle vi lever i och den otryggheten och så.
Mm.
Men jag tror att den sociala nostalgin är, den är inne, liksom. Det ser man också nu med succén kring Stranger Things, liksom. Vi älskar nostalgi. Vi vill bara blicka bakåt hela tiden. Så.
Ja, men jag tror att du har verkligen en poäng i det. Sen tror jag i och för sig att alla generationer alltid har tänkt på det. Mm. Men det är ju verkligen en period av att vi tittar ju inte ens framåt.
Nej.
Vi vill ju inte ens tänka 5 år framåt. Ingen har visioner, som du sa också nyss. Och att det på något sätt är, ja, men dåtiden som är dit att vi tittar, liksom.
Mm.
Men sen tänker jag på, för det som ju också är intressant, alltså det polariserade landskapet som vi har nu, där om man tittar på just kanske då jämställdhetsfrågan, där är så här, antingen är man jättefeminist, eller så är man, nu överdriver man kanske, men så är man tradwife, liksom.
Mm.
Och bland också bland killar, att det är liksom man kan vara mycket råare i liksom sin antifeminism än, ja, men säg på 90-talet. Men många fler förstår också feminism. Alltså för det gjorde man inte på 90-talet. Så det är på något sätt så här, det är liksom både och. Mm. Tror jag menar att det är liksom kontrasten är liksom.
Ja, men absolut. Det är verkligen. Det kan jag också tycka, det kanske är ett annat spår. Men det jag tycker är framförallt intressant idag 2025 är väl att högern har ju på något sätt så här skaffat monopol på att beskriva samhället och att en del i det är att man hela tiden pratar om så här, men i skolan så är det bara en massa snack om genus och feminister går runt och springer runt på gatorna och man bara, har ni missat samhällsutvecklingen? Alltså så här, vi lever inte så här 2014, 2013 längre. Alltså det här är ju inte ens sant, men ändå så är det en massa unga som liksom fostras in i det här om att det finns en massa liksom HBTQ-certifierade socialpedagoger runt om i landet som pratar om feminism i tid och otid, liksom. Vilket inte är sant. Alltså, det stämmer ju inte. Och det tycker jag är det svårare liksom, i att samtidigt som vi har en samhällsutveckling som har pekat åt det raka motsatta så finns det en massa unga som går runt och pratar om de här feministerna liksom, ständigt. Man bara, så vilken värld lever du i?
Liksom. Det är det som är svårt att förstå, tänker jag också, apropå min tidigare fråga där. Hur man kan tycka att sådana som du och jag är ett hot.
Mm.
För vi, alltså att vara feminist, att man är ett hot. Det är svårt att förstå. För att, men det tycker jag också att du porträtterar väldigt bra i din bok. Alltså Leila som ju ja, men är liksom politiskt medveten och liksom står för de här värderingarna. Att då Liam kan liksom ha sån aversion mot just det. Alltså, det är svårt att förstå. Men jag tänker att det kanske är att vi är så himla mycket inne i egna filterbubblor.
Mm.
Eller vad tänker du?
Jag tror framför allt att det handlar om att feminismen i sig hotar hela samhällsprojektet egentligen som fascister försöker driva. Alltså så här, om man försöker bygga upp ett samhälle där kvinnor och män ska ha de här specifika rollerna och där kvinnan ska stå för den här reproduktionen. Och så kommer det en massa feminister och säger så här, nej men du kan typ jobba också. Så här, du behöver inte föda barn, hjärtat. Det är liksom det största hotet egentligen mot hela. Och det hotar ju också det manliga projektet någonstans. För att och det är det man kan se med hela den här liksom incelkulturen också. Att det här liksom hatet mot kvinnor som liksom jobbar, som väljer bort liksom, ett sätt att så här, projicera sina egna misslyckanden egentligen. Men det är liksom ett djupt förakt mot det. Man vill ju bara ha en massa kvinnor som liksom, inte bara springer efter en massa chads utan också kan ta en lite vanlig normie som försöker. Liksom. Det är, och det, utifrån deras perspektiv så är det helt begripligt att hata feminismen. Liksom. Från vårt perspektiv så är jag så här, vad fan, snälla. Alltså, ta det lugnt. Jag bara tycker att män och kvinnor ska vara jämst. Alltså, så här, det är inte så stort egentligen. Men, ja.
Men jag ska strax gå in på lite så här framtidstankar. Men en sak som jag tyckte var så intressant i din bok, det var det här när du skriver om Liam, då, som en av huvudpersonerna, som har svensk bakgrund, när han beskriver att han, alltså, hans heder, alltså, jag minns inte exakt hur du formulerar, men att hans heder blir hotad. Och det är inte, vi brukar inte tänka heder kring ska man säga, nationalistiska svenskar. Men jag tänkte att det var så intressant. Skulle du kunna, alltså, på vilket sätt finns den här hedersidén, ja, men inte bara det så här, inom citationstecken i Mellanöstern-kulturer, vilket vi ofta får höra. Mm. Det här är någonting bredare.
Mm. Ja, nej, men alltså, just hela, man kan absolut prata om en hederskultur där. Det har ju alltid varit väldigt starkt i den högerextrema rörelsen. Alltså, det finns ju det här som många har spridit liksom, genom åren. Men i början när Sverigedemokraterna bildades så fanns det en flyer som spreds av dem. Där de uppmanade svenska kvinnor att inte ha oskyddad sex med, och då citerar jag, negrar. Liksom. Och det här har ju funnits hela tiden. Man vill ju ha en stark kontroll över kvinnan och kvinnans kropp. Liksom. Och även i nationalistiska miljöer så märks det väldigt mycket. Alltså, det kanske är en så här konstig hobby jag har. Men jag älskar relationsdraman inom extremhögern.
Gud vad spännande det låter. Jag vill veta mer om.
Folk följer Love is Blind. Jag följer Nassar. Det är liksom, jag har issues. Men då är det många så här relationsdraman genom åren där det har varit typ så här, en tjej som har gått ut utan att ha sagt till sin kille eller typ en tjej som har exempelvis pratat med någon annan snubbe i miljön och direkt liksom utsätts för saker. Så att det är en form av kontroll och en ganska stark kontroll man har över kvinnor, för att kvinnors roll i den här miljön ska inte vara att ha egen agens, liksom, utan de är bara till för nationen. Deras kroppar är bara till för nationen. Och det får ju också Liam lära sig genom de här olika Discord-grupperna han hänger i. När han har sitt eget relationsdrama där med Sandra. Och blir ganska snabbt uppmanad av de andra att ta kontroll över sin kvinna. Hon skämmer ut dig. Liksom. Mm. Så hederskulturen är inte bara... Det handlar inte bara om invandrarna och det tycker jag har varit så svårt i att också prata när man pratar om hederskulturen, att så folk upplever det som att man förminskar saker, vilket man inte gör, men i en patriarkal värld så måste man också inse att det här är inte bara reserverat till bruna människor liksom. Det är klart att det finns här också och i de här politiska rörelserna också.
Ja, det är ju, om man nu ska tänka nationalistiskt och just nostalgiskt så är det ju något ursvenskt med att ha en hederskultur också, minst
verkligen,
sagt.
Verkligen.
Så att, det är verkligen ingenting som har hunnit slipas bort, kan man ju liksom dra som slutsats.
Mm.
Men du, jag tänkte på, vi pratade ju här om liksom den liksom högerextrema som liksom ligger långt, kanske bort från den parlamentariska högern. Men var finns kopplingen? Hur kan vi förstå kopplingen till mer rumsren liksom höger? Sverigedemokraterna exempelvis.
Mm.
Alltså, hur påverkas de av den kanske växande då och mer högergående, nu sitter jag igen, galna högern.
Mm.
Så, hur märker vi av, och deras också då, syn på jämställdhet och kvinnan och mannen?
Ja, alltså Sverigedemokraterna har alltid haft en så kallad jämställdhetspolitik som är väldigt antifeministisk. Liksom. Och det har vi pratat om innan med så här, sambeskattningen och liksom, synen på kvinnan generellt och hennes roll i samhället och så. Hur man ska förstå det, alltså SD har ju generellt alltid uppskattat, även om man inte säger det högt, men uppskattat extremhögern i form av att man alltid kan peka på dem. Säger vi inte så där galna. Liksom.
Mm.
Och där har ju de har alltid levt i symbios, alltså Sverigedemokraterna och extremhögern, vilket när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 så gick också NMR ut och sa att nu har Sverigedemokraterna öppnat upp dörrarna för oss, vilket de har ju helt rätt i.
Mm.
Liksom.
Mm.
Det är ju inte en slump att extremhögern också har den här typen av framgångar idag. Det är ju ett direkt resultat av Sverigedemokraterna och deras ökade inflytande. Liksom. Det som är oroande är ju framförallt, skulle jag säga, en ny generation väljare som inte kommer ihåg en tid utan Sverigedemokraterna i riksdagen. Så de begriper inte alltid heller vad det här får för, alltså vad problemet är. Liksom. Jag har typ så här småsyskon som kommer rösta om några år som är liksom, min yngsta lillebror är ju född 2014. Liksom. Då satt ju SD i riksdagen. Det är en helt, för dem är det en helt annan, där är ju SD bara ett parti bland andra. Liksom. Och det är en ganska stor utmaning som jag tror att vi från liksom, den feministiska och antirasistiska och framförallt den antifascistiska rörelsen har framför oss att hela tiden prata om att Sverigedemokraterna är ett hot. Liksom. Och att det som sker idag inte är en slump. Alltså, många som blir så här totalt chockade över att folk utvisas utan anledning. Det är så, ja, det här är SD-politik. Det är det här ni fick. Liksom. Så att det, ja, det
är... Ja, men precis. De har ju en fråga. Mm. Fråga. Men, och någonstans kan man dra slutsatsen av det du säger att med Tidöavtalet och om Tidöavtalet fortsätter eller SD fortsätter sitta i en regering så kommer också ska man säga, antifeminismen få ännu större inflytande.
Mm.
Och vi kanske kan se framför oss då tillbakagångar för kvinnor. Ja.
Ja, 100%. Och det har vi ju redan sett. Mycket av de förslagen som SD har kört genom åren har ju framförallt påverkat liksom, kvinnors rättigheter. Så. Mm. Sen har ju SD kommit undan med det väldigt mycket i att de säger så här, nej men vi är särartsfeminister. Och så har man liksom tagit in en massa token kvinnor som är så här, nej men det är inte alls antifeminist. Titta på mig, jag har det bra här. Men ja, det är ju... Men också så här samtidigt, ja, alltså jag vet inte, typ för några år sedan så kunde jag vara så här, ja, jag vill tycka absolut att det är viktigt att foka på Sverigedemokraternas liksom, politik. Men faktum är att så här, de hade ju inte kunnat få igenom någonting utan liksom, att vi har andra partier i regeringen som samarbetar med dem. Alltså det är det största problemet, alltså att den utveckling som Moderaterna har gått. Liksom, man kan inte... med gott samvete hävda att man är moderat och tror på jämlikhet och jämställdhet och samtidigt supporta liksom det här tida projektet. Det går inte. Liksom. Och jag är så himla, jag börjar bli så frustrerad på alla de här liksom, moderaterna och liberalerna som bara låtsas som ingenting. Bara, förlåt, nu är ni liksom uträknade i den här matchen. Alltså, ni har fan tappat det på riktigt.
Ja, men det är som att för så blir ju moderaterna och de andra de legitimiserar ju SDs politik och på något sätt när SD blir stor då legitimiserar de ju liksom ja, politik ännu längre från höger så det bara drar in liksom till det normala finrummet liksom och så så kan vi bara ska vi bara inte prata om det liksom vi ska bara tycka
men verkligen så bara åh gud Johan Forssells son är med i aktivklubben Johan Forssell sitter alltså, och samarbetar med Sverigedemokraterna alltså det här är noll shocker liksom.
Verkligen.
Den här ungen har väl säkert vuxit upp med att höra Johan Forssell prata om migranter i tid och tid liksom. Det är så här, ja.
Ja, nej men precis. Och nu är det ju val om några månader. Alltså det är ju ett väldigt viktigt val.
Jag mår skit redan över det här valåret.
Och det är ju också en anledning till att den här podden har startats upp för att vi verkligen vill prata om jämställdhet och liksom om ja, men, vad som står på spel och varför det är viktigt att man röstar i valet och så. Och ja, men, vad säger du? Vilken fråga tycker du är liksom viktigaste inför valet? Om du ska välja en.
En? Alltså... Det är ingen hemlighet att jag är vänster och jag tror att allt i början handlar om klass. Liksom. Alltså, om människor inte har, som man säger, bröd och tak över huvudet, basics, så blir det svårt att lösa resten. Så bättre villkor för människor. Och det gäller allt ifrån liksom, hyresfrågor till matpriser, alltså... Ja, framförallt gå ner till vardagen för människor. Ingen människa kommer orka sitta och reflektera över samhället om man samtidigt sliter med tre jobb samtidigt. Som också för övrigt är en så här märklig utveckling de senaste åren. Där det kanske bara är en upplevelse, jag vet inte, jag har inte empiri för det här. Men min upplevelse är att vi har börjat gå lite mer åt en slags amerikansk modell där människor jobbar tre olika jobb samtidigt för att få ihop hyran. Så, som är någonting väldigt nytt och oroväckande. Och ja, så ska det inte vara.
Nej, alltså. Jag håller med dig helt och hållet. Verkligen. Och vad är det vi kan göra då? För det här någonstans vill jag också skicka med handling. För det är klart att vi kan vända det här, eller hur? Det är klart att vi kan få ett jämställt och jämlikt samhälle, bara vi vill. Vad kan man göra? Vilka handlingar är viktiga som man kan ta till i vardagen och ja, men både på individnivå men också som samhälle?
Ja, gud. Det är den så här stora frågan. Vad kan man göra? När man, jag tror, jag brukar alltid tjata om så här, engagera sig i lokalsamhället. Jag tror inte att man kan förändra Sverige om man inte förändrar där man bor. Och jag tror att, jag vet inte, det här kanske också bara är någon upplevelse, men någonting hände lite efter pandemin, förutom att folk har blivit knäppa, alltså på riktigt. Covid gjorde alla knäppa. Alltså har inte folk tappat det generellt? Ja. Det kanske är min upplevelse. Folk har blivit knäppa på riktigt. Men en annan del i det är just den här totala isoleringen som vi har blivit vana vid efter pandemin. Så om man är så här engagerad feminist eller antirasist, så starta upp en lokal förening eller starta upp en lokal klubb eller någonting, och bjud in grannarna och snacka med dem vad de tycker, vad de känner, alltså så här, börja i det lilla. Man behöver inte sitta och så här, läsa Engels och Marx tillsammans, man kan ju sitta och prata om hur ser det ut där vi bor, liksom, tycker vi att bussarna går ordentligt, tycker vi att det är rimligt att vi betalar 60 spänn för en falukorv. Alltså, tycker vi det här är bra eller inte? Typ. Mm. Och den typen av liksom vardagsnära politik tror jag behövs mer än någonsin. Mm.
Så. Ja, men jättebra medskick. Jag tänker också att, också lite apropå det vi har pratat om, att vi saknar just nu så himla mycket visioner och att, men en framtidstro.
Mm.
Och kan vi skapa det om en bara i det lilla? Liksom, vi odlar tillsammans, vi passar varandras barn,
yeah,
vi hjälps åt att laga mat, alltså så här,
exactly.
Så får man ändå en, liksom en känsla av att jo, men vi kan lösa det här.
Mm.
Och jag tror att den här ja, men känslan av att det kan bli positivt igen behövs väldigt mycket i de här liksom, mörka tiderna.
Ja, men också så här, bara träffa människor. Alltså, det är så många, och jag tror vi har liksom fastnat i att vi är så ensamma, sitter framför mobilen och tror att vi är ensamma i världen och samma åsikter. Liksom. Alltså, det är så många som tycker likadant. Så, att bara träffa. Men då får jag kasta tillbaka frågan till dig. Ja. Vad hade du sagt? Vad är viktigt?
Ja, men jag tror att just, alltså just det här att försöka hitta saker. Jag håller helt med dig om det här med liksom det lilla, men jag tror vi verkligen hittar det här positiva. Alltså att hitta saker som vi kan liksom haka upp livet och framtiden på. Liksom. Mm. Men också gemenskapen. För jag tror att också det här med individualismen och att vi, liksom, vi drivs ju bara åt det hållet.
Mm.
Allt ska gå snabbare, vi ska klara det helt själva och vi liksom måste välja rätt hela tiden. Liksom. Men vi måste, om vi försöker stå emot det genom att hjälpa varandra och inte vara individualister utan verkligen så försöka göra saker tillsammans. Jag tror att det låter lite floskligt, men jag tror att det är...
Nej, men 100%. Det är verkligen inte floskligt. Alltså, det är exakt det. Alltså, jag tror att vi behöver gå tillbaka till idén om kollektivet och att vi löser saker tillsammans. Men också så här, trots att saker känns så här superdeppigt nu, så är det... Det kanske låter motstridigt, men samtidigt har jag nog aldrig känt mig så hoppfull, alltså som jag känt senaste året. Alltså, jag tyckte så här perioden typ 21 till typ 23-24 kändes jävligt deppigt. Liksom. Men nu känns det som att woke is back again. Alltså någonting har skett. Och det är det som är intressant med så här politik. Alltså att det alltid går i cykler. Och så här. Vi kommer återigen så här, hamna i så här fiskafin i riksdagen eller inte. Inshallah. Ah. Men det känns som att det är någonting som pågår just nu. Och det kan man ju se med strömningar liksom, i flera olika länder. Att så här, det är en ganska... framförallt en mycket mer radikal ny generation. Och med risk att låta som samma boomer som alltid säger så här, lägger allt sitt hopp till nästa generation och så vidare. Men det ska man inte göra. Men jag känner ändå att det är att vi är tillbaka lite igen. Alltså nu har vi lite mer energi.
I banan igen.
Ja,
vad exakt. Vad fina slutord. Och jag tänker, det här woke is back. Alltså så härligt. Alltså, nu gör vi saker bra och fint och rätt och tillsammans, och så struntar vi alla som vill hata och vara dumma.
Mm.
Så. Ja, men tack så jättemycket Bilan för att du varit med i första avsnittet av Jämställdhetspodden.
Sån ära.
Så himla kul. Du som lyssnar, vi kommer komma med avsnitt varannan vecka, och du får väldigt gärna dela, likea, ge betyg, recensera, skicka vidare till vänner och så. Men vi hörs inom kort igen. Ha det bra.
Hejdå.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.